Välkomna tillbaka, Sanne och Svensson, med poddavsnitt nummer...
Ja, nummer 11 blir det, och det förknippar jag ganska mycket med Glenna Johansson i Södertälje.
Oj, vilken legend du plockar upp redan så där första. Men det har man ju märkt när vi skickar ut frågan. Jag tror alla Södertälje-supportrar hade nog slutat lyssna på vår podd om vi inte hade tagit upp Glenna.
Ja, men så är det. Glenn är en riktig legendar i klubben. Han vann SM-guld 87, och en liten anekdot kring Glenn är ju att han faktiskt är morbror till Jocke Eriksson, sportchef i Djurgården, som också har en historia i SSK.
Kanske där Joakim Eriksson fick sitt spelsinne ifrån, för någonting Glenna var känd för var det ju spelsinnet och sina fina handleder. Men fortsätter på nummer 11, en som också hade fina handleder var ju Magnus Kahnberg i Frölunda, och ja, Brynäs för den delen också.
Ja, han kom väl fram där med Joel Lundqvist och Jari Tolsa, som först hette väl Dagiskedjan, men det blev Dragkedjan sen, va?
Ja, de var bra där ett tag tillsammans. Och sen, det var väl Kahnberg, Tolsa var ju bra också, men Kahnberg och Joel fick väl de finaste karriärerna, får man väl ändå säga.
En annan riktig lirare finns i Kristianstad, och jag hade väl aldrig varit välkommen till Kristianstad om jag inte hade nämnt Fredrik Hansson, som är lagkapten i Kristianstad. En gång i tiden var han assistkung i J20 Superelit. Jag tror han har rekordet för flest assist på en säsong i Superelit.
Du hittar de där namnen som inte jag riktigt känner till. Du hittar de där, men en namn som i modokretsar, Ulf Nubben Norberg. Då tänker man kanske på Kent Nubben Norberg, men Kent fick arva smeknamnet Nubben från Ulf Nubben Norberg, bara en sån sak.
Ja, den storyn har jag faktiskt hört Nubben säga i en annan podcast faktiskt.
Så har vi också Pavel Skrbek, den stabilaste backen kanske i Luleå genom tiderna. Nej, inte riktigt, men han var tuff att möta, Pavel Skrbek.
Han var väl en vända i Mora också, när Mora var riktigt bra.
Ja, och då var Skrbek nästan på sitt allra, allra, allra bästa. Han var riktigt bra den säsongen i Mora. Ja, från Skrbek så är ju inte steget långt, eller det är det väl kanske, till Daniel Alfredsson, men det måste vi plocka upp i nummer 11. Har ju tröjan uppe i taket i Ottawa, en av de största svenska spelarna genom tiderna.
Ja, han var magisk, Alfredsson. När han gjorde debut i landslaget, jag tror det var till, eller VM-debut kan ha varit, i Globen 95, så spelade han väl med nummer 24, om jag inte minns helt fel, va?
Ja, och den Jofa-hjälmen som han hade utan visir, det är avdelningen ostukat, som man säger i hockey. Det var inte speciellt snyggt, men då var det kanske det.
Och en annan elva som börjar med en annan siffra, som börjar med nummer 16 i sin A-lagskarriär, var Joakim Nygård, den raketsnabba forwarden som numera finns i Edmonton, men har tröja nummer 10 där. Men det var ju nummer 11 vi förknippar honom med i Färjestad.
Det finns ju många älver och plocka ut såklart. Tobias Termell är han i Bofors, Karlskoga såklart. Men en elva för mig som är från Stockholm, Jens Öling, han stod för fart. Och om vi då ligger kvar på Djurgården, just fart, det är väl någonting man kanske saknar just nu.
Ja, det kan man lugnt säga. I alla fall fart i poängprotokollet, om inte annat. Det rasslar ju inte in några som helst poäng för dem för stunden. Och det är väl en lite grann av en minikris, får man väl ändå kalla det för, i Djurgården.
Ja, det tycker jag, och framförallt sett över hela säsongen. Även när man vann, då satt vi och pratade att men det är en styrka att vinna trots att man inte spelar så bra. Sett över de här 17-18 första matcherna så har man faktiskt inte spelat speciellt bra under längre perioder. Och nu när man är inne 5 raka förluster, det är såklart att det är en minikris. Och att då plocka in Dick Axelsson, hur ställer du dig till det? Det är liksom Dick Axelsson, han delar hockey-Sverige någonstans. Det är ena sidan där kanske jag står i det här fallet, tycker att det är helt rätt för Djurgården att ta in honom, medan andra tycker att nej, hur kan de ta in Dick Axelsson nu? De har ju bra juniorer, de måste satsa på dem istället.
Nej, men jag står på din sida där helt och hållet faktiskt. Jag gillar Dick som spelare, och det är bara att kolla tillbaka hur bra han var i slutspelet förra säsongen. Och det är ju någonstans dit som Djurgården vill nå när man tar in Dick Axelsson. Och någon form av period för att spela in honom måste man ju ha någon gång på säsongen. Och om det är nu eller om det är januari, det kan ju egentligen kvitta. Någon gång måste han spelas in i laget, och jag tycker det är helt rätt att göra det nu när det behövs folk också.
Är det ett krisdrag?
Nej, jag skulle inte säga ett kristag alls faktiskt, för att de har ändå varit ganska öppna med att Dick ska in i laget. Sen är det klart att det blir lite grann av ett krisdrag att man plockar in honom så här pass tidigt som man ändå gör. Att han knappt har fått träna, har han ens fått träna med laget, utan han kastades bara rakt in i hetluften här mot Linköping.
Noll träningar med laget, och såklart att Dick Axelsson inte hade spelat om inte Mikael Haga hade blivit skadad, Sebastian Strandberg blivit skadad, då hade inte Dick Axelsson spelat mot Linköping i lördags. Men i min roll, jag får väl kalla dig mer journalist, jag är väl mer tyckare, men jag har ju pratat med Dick Axelsson under sommaren och tidigt här i höstas också, och han flaggade tidigt för att jag kommer att komma tillbaka till Djurgården, och det kommer bli efter novemberuppehållet. Så det har han sagt till mig. Men då har jag suttit på någonstans på dubbla stolar, att inte jag har inte kunnat gå ut och skriva det i min blogg eller gå och prata med folk om det, utan det har varit ambitionen hela tiden från Djurgården och från Dicks sida. Så på så sätt så är det ingen krislösning eller nödlösning. Sen att han var tvungen att spela redan i lördags, ja, det är ju på grund av skadorna. Men jag var ju på plats och gjorde den matchen, och första halvan av matchen så var helt okej, stack inte ut. Sen tycker jag han växlade upp andra halvan av matchen, tycker jag han kanske var planens bästa spelare, i alla fall Djurgårdens bästa spelare.
Det var lite förvånande sådär att du säger det, för att jag såg ju faktiskt bara just den där första halvan som du pratar om, för att jag låg och väntade på matchen på mitt hotellrum i Örebro, så tänkte jag, ja men jag sätter igång Simons huvudsändning, och så såg jag då första halvan av matchen, och då var det ju lite grann dit som man tänkte att det skulle se ut för Dick, att det var väl inte något wow av det överhuvudtaget. Men sen när jag kom till Örebro, eller när jag kom till arenan i Örebro, så fick jag ju läsa att Dick Axelsson hade varit den bästa forwarden i Djurgården, och jag blev lite förvånad att det var så att han faktiskt checkade in så pass hårt där och gjorde avtryck.
Men jag är inte förvånad på något sätt, för att han, även om han har ju hållit igång själv, det är ju såklart inte lagträning, inte lika hårt på något sätt, den här tajmingen och känslan, eller inte känslan, tajmingen ska jag säga saknas. Men det är någonstans man vet med Dick Axelsson att han kan spela ett par, tre, fyra matcher på ren inspiration, alltså var ruggigt fokuserad, laddad. Sen när andra saker kommer, liksom du blir lite tröttare i kroppen, det blir tätare med matcher, då är det såklart att hans fysiska status inte är det som andra Djurgårdsspelare är, som har tränat med lag under hela sommaren och på is här. Men att han skulle göra bra igår, och att han kommer göra bra även på torsdag och även på lördag, det finns inga tvivel från min sida.
Men finns det ingen risk att om de spelar honom för mycket här i början, att det kommer lite grann ett bakslag? Så att man absolut inte får spela honom för mycket här i början, att det finns risk för att det blir skador då, i och med att han kanske inte är fulltränad?
Ja, men så är det ju. Och det var nog tanken igår också. Jag pratade med Joakim Eriksson då, sportchefen, som jag intervjuade i periodpausen där mellan Linköping och Djurgården. Och när vi pratade lite innan så sa han det att ja, man får ju matcha in honom lite försiktigt, för att vi vill ju inte heller att han ska dra på sig en sträckning eller någon överbelastning, någon form av skada, för att vi har för mycket skada just nu. Sen såg jag i början av matchen också, då matchade man in backen Robin Norell ibland tidigt i byterna, så att Dick skulle ta lite kortare byten för att komma in i det. Men sen ju längre matchen led, när Robert Olsson då kände att men Dick Axelsson, han är så pass bra och vi behöver, alltså vi Djurgården, behöver göra mål. Då hade han inget val, då var han tvungen att matcha Axelsson. Sen är han en smart spelare också. Han läser spelet bra. Han åker inte, alltså det säger jag med en positiv andemening, att han åker inte mer skridskor än man behöver göra. Han kan vänta ut situationer och läsa spelet med sin rutin och spelförståelse. Så att sen är det alltid att dra rubriker kring Dick Axelsson. Det klickas ju och det läses och folk ser på det. Det vet jag på Simor och Expressen också. Så jag tycker liksom att folk drog väldigt stora slutsatser av att oj, Djurgården plockar in Dick Axelsson, oj, det är kris. Nej, absolut inte. De behövde en spelare och Dick Axelsson fanns redo.
Men om vi ska vara rent konkreta kring Djurgården, de måste ju ta sig ur den minikris de befinner sig, och det hjälpte ju inte att slänga in Dick Axelsson i laget igår när Linköping bombade in en massa powerplaymål. Hur ska de ta sig ur det? Det är ju väl mer det som är den stora frågan i Djurgården just nu.
Nej, men om vi bara stannar upp just där med att man släppte in fyra mål, och tre var väl officiellt i powerplay, men jag säger att alla fyra var det, för att jag tror det var Linus Hultström som var utvisad på tredje målet. Han satte precis skridskon på isen när Linköping gjorde mål, så att då får väl jag säga att det var väl trots allt på något sätt att det var fyra powerplay mål. Där bara kan jag bara känna att Stefan Nyman, backtränaren, som inte fick jätte jättemycket. Oh, men han fick väl ändå cred, får vi väl säga, ändå under åren.
Ja, ja, men det fick han ju. Jo, det fick han.
Men för den breda massan, så när man säger Stefan Nyman. Stefan vem? Stefan Nyman. Men Stefan Nyman var då backtränare i Djurgården och hade hand om det defensiva spelet. Jag tror att avsaknad av han, som lämnade då för Lugano i den schweiziska ligan. Jag tror att det är jättestort och ett enormt avbräck. Dels Stefans person, han är ganska... Jag ska inte säga trubbig, men han är hård. Jag tror han är kravställande. Och sen är det, ingen som sätter sig på Stefan Nyman eller någon av de andra tränarna när han är i rummet.
Så Stefan Nyman har varit chef i omklädningsrummet, tror du? Eller hur har det varit när Nyman har varit där? Eftersom han ändå är en ganska hård person och en riktig ledartyp.
Jag tycker min uppfattning är att Stefan Nyman är väldigt prestigelös. Det har aldrig funnits något tvivel om att det är Robert Olsson som har varit huvudtränare. Det är Robert Olsson som har styrt. Men Robban då är ju också den moderna ledaren, får man ändå säga, som delar med sig av ansvar, att alla tränarna ska känna sig delaktiga. Så Stefan Nyman har ju haft boxplay, defensiven, det är han som, det har ju legat på hans bord. Och har gjort det bra under de här åren i Djurgården, och många backar har tagit väldigt, väldigt stora kliv. Så att jag tror att avsaknaden av Nyman den är stor, väldigt stor i Djurgården.
Är det en slump då att till exempel Marcus Högström, som kanske inte har sin bästa säsong, vi har ju sett Högström vara kanske SHLs absolut bästa back, och på den nivån är han ju knappt nära att vara ens nu. Kan det bero på en så, om man får säga, enkel sak som att Stefan Nyman är borta som backtränare i Djurgården?
Ja, absolut. Om man skulle generalisera och hårdra, så skulle man kunna säga att den största anledningen till att Marcus Högström i det här fallet, som du nämner, inte spelar på den nivån som han gjorde när han lämnade Djurgården, är Stefan Nyman. För att Stefan Nyman hade aldrig tillåtit Marcus Högström och vända bort en kille jättefint, spela upp pucken jättefint och sen ställa sig still på skridskon och inte vara delaktig i spelet. Det hade Stefan Nyman aldrig tillåtit. Då hade han nästan kört en nacksving på honom, för det var väl så han gjorde tidigare i sin karriär där på...
Linus Claesson var det, va?
Då hade i Södertälje, va? Så hade Linus, exakt, kommit in och gjort något dåligt byteslag i klubban i sargen eller någonting. Och då var Stefan Nyman på honom ordagrant, ja det får man väl ändå säga, brottade ner han, var det inte så?
Jo, absolut. Det var definitivt. Och det blev väldigt fina rubriker i kvällstidningarna på den tiden när unge liraren Linus Claesson blev tillrättavisad i båset av Nyman.
Den hade man nästan velat att, om Road Laker hade funnits i sin skepnad på den tiden och göra en gif på den, hade väl varit väldigt kul. Road Laker som härjar på Twitter, som ni kanske känner till.
Ja, han skickar ut alla möjliga roliga saker som händer som ingen annan, knappt så tv-tittarna hinner upptäcka det.
Jag förstår inte hur han snappar upp allting. Men det kan ägna ett helt poddavsnitt åt Road Laker senare. Men inte nu. Nu lägger vi kvar lite där vid Stefan Nyman.
Men om vi fokuserar på Robban då. Vad känner vi kring honom? Jag kan ju känna så här att Robban känns ganska lite småirriterad. Som jag inte har uppfattat Robban tidigare som tränare. Att han är lite smågrin i intervjuer och att folk i närhet, att det är en annan person än vad vi har vant oss vid när det gäller Robban.
Pressad, jag tror att han är pressad. Jag får precis som du uppfattning av att han är lite lättirriterad, lite småbutter, lite mer arg än tidigare. Robban är en tränare som jag i alla fall har fått uppfattningen om, sprider mycket energi, glädje omkring sig. Men med det sagt, väldigt kravställande. Bara för att Stefan Nyman nu inte är kvar, så betyder det inte att det inte är något krav i Djurgården. Tvärtom, Robert Olsson är den som har, när han kom in i Djurgården, så gick ju kraven från ett till ett annan nivå som var bra mycket högre när han kom från Frölunda, med träningsattityd, träningsvilja och sådana saker. Men jag känner att Robban Olsson behöver nog mer kanske stöd från Djurgårdsledningen, för att det är press utifrån nu. Och jag läser och jag hör folk som kritiserar Robert som ledare, eller till och med folk som säger att vi behövs ny röst i båset. Det där är ju sånt skitsnack. Stötta Robert Olsson, för att jag menar, ni anar inte vilken guldklimp ni sitter på. Vilken annan tränare hittar man i dagens hockey, nu när AIK har tagit Bobo Simonsen då, det vill säga. Vilken tränare hittar du som klarar av det som Robert Olsson, och står för det som Robert Olsson står för i Djurgården? Glöm det. Så att det är bara backa upp Robban, allt ni har, det är framtiden för Djurgården.
Ja, det vore ju helt idiotiskt att kasta väck Robban i det här läget.
Nej, det finns inte på tal. Jag tror att det måste finnas det där Stefan Nyman-skyddet. För vi såg ju för någon vecka sedan att Joakim Eriksson gick ner i omklädningsrummet och skällde på spelarna. Och det var ju vi inne på. Jag som spelare har ju stött på det massa gånger att sportchefen kommer in i omklädningsrummet och ryter ifrån. Det ser inte jag som något konstigt. Men om det blir för ett återkommande nu, det har jag inget fog för att säga att så har varit. Men om det skulle bli att Jocke Eriksson kommer in gång efter annan, då är det ett problem. Men det hade ju Stefan Nyman då. Han hade ju stått som en mur i dörren ordagrant och motat Robert, eller motat Joakim Eriksson, och stått som ett skydd också för Robert Olsson. Så att där tror jag också man saknar Nymans starka personlighet.
Nu ska vi inte älta saker, men om jag får dra det ett varv till här nu, vad står det Jörgen Bemström för som ledare?
Seriös, väldigt, väldigt seriös. Uppskattad i J20-laget. Jag ser en framtida huvudtränare i Bemström. Skulle inte förvåna mig om han inom 3-4 år skulle kunna leda ett lag som Leksand in i framtiden till exempel. Jag tror att skulle han varit kvar i Djurgårdens J20 ett eller två år till och varit huvudtränare, så hade han varit redo för Hockeyallsvenskan SHL. Men han är ju inte en renodlad defensiv specialist på det sättet som Stefan Nyman var. Så att ledarkonstellationen ser ju annorlunda ut nu med Mikael Håkansson, Bemström och Robert Olsson. Så att det är klart, den är inte lika stark i år som i fjol, även om jag har en stor respekt för Bemströms kunnande.
Och Djurgården, samtidigt som de är inne i den här minikrisen i SHL, så har de ju parallellt CHL-spåret som du är inne på här då. Som de faktiskt fick ett bra resultat med sig i Skellefteå. Men hur är det egentligen när man är inne i det här och man har väldigt mycket viktiga matcher i SHL än vad det är i CHL? Med respekt för ändå för CHL. Men de behöver ju reda ut sin situation i SHL, och de har skador och de har haft avstängningar. Hur viktig är den här CHL-matchen mot Skellefteå hemma på tisdag?
Om vi säger bara, om vi drar allting på sin spets, skulle de vinna CHL eller Champions Hockey League och åka ut SHL? Jag tror ingen Djurgårdssupporter hade varit: men vi vann guld i Champions Hockey League, gud fan vad grymt. Men jag tror, med det sagt, så tror jag att för föreningen, tror jag, den tycker att det är jätteviktigt att gå vidare här i CHL och ta sig vidare ut i Europa på tydligare sätt än kanske möta just Skellefteå. Men som spelare så tror jag man bara vill få det överstöket. Definitivt bara att nu, men okej, gå ut och göra en bra prestation. Men åker man ut, ja, skitsak samma, jag tror inte man bryr sig, utan då vill man fokusera på SHL som är det primära. Och nu ligger man skrynkligt till, man ligger i ett tufft läge får jag ändå säga.
Ja, och men gäller det även för de andra svenska CHL-lagen? För jag menar, jag har fått intryck av att klubbar som Luleå och Frölunda brinner lite mer för CHL än vad de andra svenska klubbarna gör.
Nej, alltså, jag tror inte att det är generellt. Jag tror att den generella bilden har förändrats ju runt CHL. Bara man ser de senaste åren och Frölundas framgångar. Växjö var i final något år innan. Ser man då i fjol på finalen isolerat när Frölunda mötte München, det kanske är en av de bästa matcherna, hockeymatcherna under hela fjolårssäsongen. Och ser man också på det som jag tycker nu är roligt, just att se tv-produktionen, antal kameror. Alltså det var ju en tv-produktion som var så enormt påkostad, och det var kameror, det var alltså personal, liksom alla tänkbara personer var där och jobbade för att göra en bra produktion. Så att CHL har ju höjt sig i den statusen. Men jag tror att ligger du skrynkligt till i SHL så, som spelare, så är bara ett CHL ett nödvändigt ont. Men som Frölunda, Luleå och Färjestad som är högre upp i tabellen, om vi nu bara kollar på de lagen, tror de satsa stenhårt. Det blir en härlig match på tisdag då mellan Frölunda och Färjestad, där Färjestad har 3 mål att gå på mot Frölunda. Den ser jag fram emot.
Det blev ju nästan en liten förlust för Färjestad. De hade en 5-0-ledning, men det utmynnade till slut i en 6-3-seger, och det är ju ändå fullt möjligt för Frölunda att hämta igen det. 5 mål hade väl blivit kanske lite tufft, va?
Ja, och åka ner till Frölunda, alltså vilket lag som helst, och förlora med 4-1 eller något så här, det är ju egentligen det är inget konstigt. Det händer, så att den är vidöppen, den historien, definitivt. Så det ska bli jäkligt roligt att se faktiskt.
Jag trodde man inte att man skulle säga om CHL när det bara är åttondelar. Det ska bli jäkligt roligt att se.
Det är CHL-feber, det är CHL-feber. Nej, men vi gillar ju att se hockey. Det är väl det framförallt, att det bjuds på en rolig hockey. Det är lite mer generellt, även när svenska lag möts så är det lite mer öppet. Men lagen som ligger i toppen, det är klart att de kan fokusera lite mer, satsa mer på COL. Nästa match är inte riktigt på liv och död om man nu får dra det så hårt som det är kanske för Djurgården och ändå till viss del för Skellefteå som också befinner sig i en negativ spiral. Men man får ofta, när man jobbar inom media, så får man ofta, då säger ni bara pratar om Djurgården, ni bara pratar om Djurgården hela tiden. Och jag försöker alltid säga, nej det gör vi inte. Men nu har det gått ganska många minuter, så låt oss flytta bort från Djurgården ett tag eller, och fokusera lite kanske på Linköping då, som Djurgården ändå mötte. Som nu alltså har 4 raka segrar. Och,
beror det på powerplay eller?
Nej, vet vad det beror på?
Bert. Nej, general manager.
General manager, de har en bra general manager, Niklas Persson. Nej, men de har fått ihop laget på ett annat sätt nu. När man har dels fått lite lugn och ro, fått träna lite. Och framförallt powerplay. Spelet 5 mot 5 tycker jag inte. Det är lite bättre kanske än vad det var när man förlorade den där räckan med matcher. Men det är framförallt powerplay och boxplay som gör att man har tagit de här 4 raka segrarna.
Men innebär detta att räddningsplankorna är slut för Leksand och Oskarshamn nu när Linköping går så bra? För jag menar, Växjö ju också studsar ganska högt i tabellen nu.
Ja, och Brynäs vann också i lördags mot Skellefteå. Så att om vi får, med risk för att folk i Leksand och Oskarshamn kan bli förbannade, så kan jag säga att ordningen är återställd.
Ja, är det så enkelt alltså?
Ja, alltså ser man nu på Leksands spel, ser man på framförallt Oskarshamn, så det finns ingenting som talar för att de här lagen ska kunna börja klättra och äta upp nu. Jag vet, det skiljer 1 eller 2 matcher vinst här och nu, men över tid så tror jag inte man klarar inte att hålla. Och Leksand, är jag förvånad faktiskt att man med ändå ett, på pappret rätt bra lag, kommer ut så slästruket i många matcher. Även om man ska säga att man gjorde en bra match mot Linköping, där var det just Linköpings powerplay i torsdag som gjorde att man vann över Leksand. Där var Leksand 5-5, minst lika bra som Linköping faktiskt.
Och nu var ju Roger Melin också ute och mer eller mindre hyvlade sönder prestationen fullständigt, som, eller brist på prestation kanske man ska säga. De var ju helt under isen där i första perioden och då var inte Roger snäll i orden utåt sett i media.
Leder redan 3-0, Roger. Om du sätter ord på eran första period, hur låter det då?
Finns inga ord för det. Det var bland det sämsta jag sett faktiskt. Jag skäms fan att stå i båset. Det är riktigt dåligt inför en fullsatt hall och bete sig som vi gör. Det är pinsamt helt enkelt.
Vad är det som gör att det går så fel?
Ja, det är ingen som vill vara där, känns det som. Det är ingen som vill ta en närkamp. Det är ingen som vill åka skridskor. Ja, det var riktigt, riktigt jävla dåligt. Så, ja, jag ber om ursäkt till alla som har sitt hjärta i Leksand.
Ja, jäklar du. Han var inte nådig, Roger Melin, där i lördags i sin kritik mot laget. Vad tänker man kring detta som spelare? Vi har ju varit inne på det här lite tidigare, att ledare som har varit ute och sågat laget. Peter Andersson var ju ute här efter någon match i Luleå och Magnus Sundqvist har väl varit ute lite grann tidigare och inte riktigt skyddat laget. Men, och nu är det Roger Melin som gör det. Är det en bra signal? Alltså jag kan ju bara referera till hur det känns när man är supporter och en ledare går ut och gör så här. Ja, då blir man lite sådär, ja, men skönt ändå att vi inte bara har den här känslan själva, utan då är, nej, de någonstans, då är de medvetna om att det är någonting. Så det är så jag spontant känner. Ja, men det är skönt ändå att han ser att det är någonting som inte står rätt till.
Ja, men det var inte speciellt Roger Melinskt, om man får säga så. Alltså Roger är ju en lugn person, balanserad, en bra ledare på många sätt, eller på väldigt många sätt. Det var ovant att det var han som gick ut och kritiserade laget så hårt. Men jag tycker att det är ganska befriande på ett sätt. Jag tror inte att Roger kommer ha något problem att se laget nu när han träffar dem här på måndag morgon och se dem i ögonen och att spelare känner, hur kunde du säga så? För att spel, alltså som Leksand uppträdde där i första perioden, jag har sett den perioden nu i efterhand, Roger har ju helt rätt. Och som spelare vet man om det själv också. Så det kan vara rätt skönt att Roger går ut där. Han hänger inte ut enskilda spelare, han hänger ut hela laget. Han ber publiken, som den fulla arenan som är på plats, om ursäkt. Publiken som är där, de undrar ju också, vad är det som händer med Leksand? Men såklart, skulle det ske på torsdag, på lördag, på tisdag, på torsdag, på lördag, att han, det är flera gånger, att han gör det ett par, tre gånger, då tror jag man, då har man stora problem, och då kommer han tappa såklart enorm respekt från gruppen också. Men att han gör det i en match efter en period där, det, jag tycker att det var på något sätt ganska befriande, men ovant Roger.
Ja, men det är väl givetvis så att han absolut inte kommer att göra det, utan det blir ju någon form av markering, någon gång får det vara nog. Och då var det väl ett bra läge att göra det när man halkar efter på det sättet som man gör mot HV här i lördags.
Ja, alltså, det är, jag kan bara känna att, ja, Roger är frustrerad. Jag tror Leksand är väldigt frustrerade. Det har varit en period, även om man vann de två sista matcherna i uppehållet, man gjorde en bra match mot Linköping, så kommer man ändå hem och känner att ja, men nu har vi har bra förutsättningar i den här matchen. Det är fullsatt, det är HV71 hemma. Man har en stor förväntan, dels som ledare, som spelare, publik. Och så kommer man ut och står för den slätstrukna insatsen. Det är klart att det är frustration bland spelare, ledare, supportrar, allting. Och då tror jag att det är rätt skönt att bara ventilera det där på något sätt. Och jag gillade det ändå.
Men finns det någon vändning för Leksand om vi ska ta det ett varv till där?
Nej, alltså jo, ja, nej. Jag tycker att i början så spelade man bra offensivt. Man hade bra underliggande siffror. Man släppte ändå in mycket mål, mycket chanser. Vi satte ju något poddavsnitt och sa det är lugnt Leksand, bara man gör mindre misstag, sa jag.
Nej, det var du som sa att det var lugnt.
Ja, jag vet, jag
sa
inte
att det var lugnt.
Nej, jag sa det. Men då upplevde jag att det var så. Nu ser jag mer att det är... Alltså etablerade spelare som inte kommer upp i den nivån som de ska göra. Många underpresterar sig till förväntningar. Och jag tror faktiskt inte att man har ett bättre lag än just den här bottenplaceringen som man har just nu. Och det handlar om att vara bättre än Modo, Björklöven, Karlskoga eller vilka det nu blir i ett kval framåt april.
Ja, och det är någonstans en rimlig förväntan på ett lag som ändå är byggt till stor grund av allsvenska spelare som man ändå får med sig in på kontrakt i ett SHL-lag. Att man får sikta på att hålla sig kvar första året. Om det då blir kval så får det väl vara så.
Ja, de har ju ingen räddningsplanka nu heller. Inför säsongen så trodde man ju att ja, men Örebro, de kommer vara där nere. Det är kanske ett lag som Leksand kan krångla sig förbi sett över 52 matcher. Men du som var i Örebro i lördags, du kan väl intyga att Örebro är inte det laget som man kommer klättra sig förbi här in på sluttampen på SHL, va?
Nej, verkligen inte. Alltså frågan är om man blir lite lurad i Örebro eller om det går så fruktansvärt fort när de spelar. Men det kan ju vara att man blir lurad för man sitter ju extremt nära.
Det är som Ängelholm där, det är ju, de arenorna är ju underbara när man sitter så tätt inpå, så kompakt arena, fullsatt, bra tryck. Men jag håller med, jag har gjort ett par matcher där i Örebro och jag har bara varit så här: oj, 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 vilken hockey de spelar, vad snabbt det går. Sen när man ser den på video eller i efterhand matcherna så, okej, det är fortfarande bra, men inte på den nivån som man upplevde när man var på plats.
Nej, men precis. Men där är så många spelare som jag tycker har växlat upp den här säsongen. Tittar man till exempel på en sån som Kristoffer Mastomäki, jag är grymt imponerad över hur han verkligen leder laget. Han är ju lite småtjurig, han är lite småfull, han är viktig offensivt, han är viktig defensivt. Alltså känns ju som en riktig ledartyp som man kan bygga laget kring och som verkligen brinner för det också. Det var ju inte vad jag såg komma när han utsågs till lagkapten.
Nej, hade vi ställt 10 000 kronors frågan till hockeysupporterna i Sverige. Vem är lagkapten i Örebro? Ja, bortsett från Örebro-supporterna så få hade nog kunnat svara på det. Kändes som egentligen väldigt anonym lagkapten. Men om man får liksom använda en liten referens då som kaptenernas kapten i SHL får väl ändå säga att Joel Lundqvist är i Frölunda. Det känns som Mastomäki är en Joel Lundqvist light i sitt spelsätt och... Ja, hela framförande, bara pondus. Jag var i Örebro i tisdag så skulle jag göra ett reportage med Mattias Bromé och smög runt lite i korridorerna. Och då träffade jag Mastomäki, bara hälsa på honom. Han är ändå en person som inger en form av pondus, bara han hälsar. Man får så kring vissa människor. Och han är 23 år, det är ganska... Ja, det var kanske ingenting man hade förväntat sig. Men det andas en aura och pondus runt honom.
Ja, och det är ju inte bara Mastomäki som är där i Örebro. Där är ju så många, en sån som till exempel Christian Näkyvä. Han trodde jag ju faktiskt var slut när han gick från Linköping till Örebro.
Livshockey, han spelar sitt livshockey.
Ja, men det gör han, eller hur?
Ja, han är grym. Han är hur bra som helst. Och det, han kände sig tidigare lite som en, ja, framförallt Luleå och viss del även Linköping, han var där som en liten säkerhetsrisk stundtals.
Ja, jag tyckte inte riktigt han jobbade hårt och jobbade klart i situationerna. Framförallt i Linköping så såg jag ett par matcher där det såg lite tröttsamt ut, att han var inte beredd att ta det där sista skäret och sådär. Men nu är han är ju första back i SHLs bästa lag just nu. Och men
stanna upp där, just första back. Jag tror just för honom är det väldigt, jag tror att han har växt av den rollen. När han var i Linköping så var ju Chad Billings den här första backen offensivt. Men nu är det ju Näckuve som har växt där.
Ja,
fortsätt på ditt resonemang där.
Ja, och han, det spelar ingen roll att Rasmus Rissanen, som jag för övrigt är sjukt imponerad av också. Nu talar jag emot alla som gillar statistik och sånt här och de siffrorna. Men han har ju bäst plus minus i hela ligan, Rissanen. Och det var ju inte vad jag såg komma när Niklas Johansson förlängde det där kontraktet. Det var nästan som att man tänkte lite hånfullt. Ja, ska ni förlänga med en sån dussinback? Vad ska ni med det till? Det fortsätter Örebro på den linjen de var. Men det kan ju snarare vara närmast ett stort genidrag för Niklas Johansson att innan Rissanen var så här bra, ja, denna säsongen, så förlängde han det avtalet. Det är bara gratulera.
Ja, årets sportchef får väl utse Niklas Johansson till då. För bara för några månader sedan så var han väl knappt vattenvärd. Tyckte väl han hade satt upp ett rätt mediokert lag. Men det har han ju inte direkt gjort. Och det intressanta är nu, framtiden för ett lag som Örebro eller Rögle, hockeykartan på något sätt, känns det inte som den ritas om lite? Att nu är helt plötsligt spelare var som har utgående kontrakt. Alla lag vill ha svenska spelare. Och har fått svenska spelare med utgående kontrakt och signa för Örebro tidigare. Bortsett från Mattias Bromé så har man inte klarat av att attrahera ändå svenska toppspelare. Men det känns som man kommer kunna göra nu. Ja, Rögle har vi pratat om tidigare, men nu om vi stannar vid Örebro, det kommer man definitivt kunna göra.
Ja, men de ligger ju bra till i landet rent geografiskt också. Många pratar om publiktrycket där. Örebro är förmodligen en ganska trevlig stad att bo i, kan jag tänka mig. Det är restaurangtätt och nära till det mesta. Bor ändå ganska mycket folk i stan. Det känns som en levande stad också. Plus då att hockeyn är på uppgång. Och sen tror jag också att det smittar av sig rätt hårt att Örebro kommer att öka sin spelarbudget rätt så ordentligt till nästa säsong.
Vänta nu, har du uppgifter? Kommer de göra det eller är det bara rykten?
Ja, det är som jag har förstått det. Jag hörde runt med lite folk där nu när jag var där i lördags. Och de kommer att öka sin budget ganska så markant till nästa säsong. Jag kan tänka mig att de ligger någonstans kring 39-40 miljoner. Och vi kan nog addera på en 7-8 miljoner där. Det skulle jag kunna tänka mig. Det är de uppgifterna jag har från ganska så säkert håll, måste jag säga också.
Jag pratade med en sportchef här i SHL för något år sedan. Och då sa han att för att kunna vara en toppklubb över tid så måste man kunna ha en spelarbudget på ungefär runt 50 miljoner. För att du kan studsa upp, som vi säger att Örebro nu ligger på 37-40 miljoner någonstans där, bara leker med siffror. Att de då över tid med den typen av spelartrupp till det värdet kommer kunna vara i toppen av tabellen år efter år, det är otänkbart. För att spelare som nu presterar väldigt bra nu som ett topplag kommer tjäna mer på nästa kontrakt. Så att den sportchefen sa, över tid för att kunna vara ett topplag så måste man ligga runt 50 miljoner i lönebudget. Och det tror jag också är någonting som sportchefen Niklas Johansson då har sålt in till sin styrelse, att ska vi ligga i toppen av tabellen så är det runt 50 miljoner som en lönebudget behöver ligga på. Så att det är rätt intressant. Har man den ambitionen så då håller ju hockeykartan på någonstans på att ritas om ordentligt i Sverige. Med Rögle på uppgång och framförallt Örebro på rejäl uppgång.
Ja, och när vi pratar om pengarna på runt 50 miljoner, då tror jag inte att det är några som kanske snuddar vid det lite grann, men det är ju inte jättemånga som är där uppe. Men det är ju ändå sådana som konsekvent är topplag, till exempel Frölunda, till exempel Färjestad. Jag säger inte att de har 50 miljoner eller mer, men de är ändå högt upp och slår i det taket ganska så ordentligt, skulle jag kunna tänka mig. Och det är ju ändå någonstans de som är där uppe varje år efter år. Det är de vi räknar med.
Ja, nej, men det är, och vi pratade om Robin Kovacs där förra veckan som sägs vara klar. För vi ska inte dra det igen, det känner alla till. Men Kovacs har ju svarat upp då i Luleå och i COL. Ruggigt bra var han mot Bern. Och svarat för två starka matcher här mot Djurgården och mot Oskarshamn. Så det är väl skönt, vi var väl lite sådär, oj vad händer med Robin Kovacs nu om han inte presterar? Men det har han i alla fall gjort de här tre första matcherna sen det varit känt med Örebro.
Bara en reflektion där när vi pratar Kovac lite snabbt. När han gjorde mål för Luleå så blev det en diskussion mellan dina kollegor i studion där. Eller det blev kanske inte diskussion, de höll väl med varandra rätt så bra. Att han gjorde någonting med AIK-märket där på Hovet när han spelade för Luleå mot Djurgården. Vad signalerar det att man gör så?
Inte ett skit. Vadå, han åker förbi och tar på AIK-märket. Alla vet att Robin Kovac är AIK-spelare. Det känns som att så här, nu ska vi jaga Robin Kovac och allt han gör, liksom, tagga ner lite. Nu är Petter och Johan Thornberg bra vänner och kollegor till mig. Men jag kände bara när de liksom hängde ut Kovac för att han åkte och jublade och tog på ett AIK-märke. So what? Alltså, nu kanske Luleå-publiken har vänt Kovacs ryggen lite, men jag tror ingen i Luleå var, om det nu inte hade uppdagat så här med Örebro, att Robin Kovac tog på AIK-märket när han mötte Djurgården borta. Oj nej, han spelar i Luleå. Nej, men lägg ner liksom.
Nej, men det är ju vida känt att han är AIK. Han har en stor AIK-tatuering på bröstet också. Så att det är klart att han gjorde det bara för att provocera Djurgården mer, skulle jag säga.
Ja, och någonstans är det ju så här. Ja, vi saknar profiler, vi saknar känslor i SHL. Blir man uppretad av det och tycker det är jätte... Nej. Och blev djurgårdarna mer irriterade på det? Ja, det är mycket möjligt. Och spiller det över att det kanske blir mer intresse, känslor kring matchen? Ja. Då är väl det bara bra. Jag tror ingen Luleå-supporter var så här: nej, Robin Kovac tog på AIK-märket. Lägg ner.
Nej, de har nog större problem med Robin Kovac än så.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Men du, på tal om Luleå, här i veckan så sprang jag faktiskt på ett rykte här kring en av deras andra toppspelare som har ett utgående avtal. Kan du tänka dig vem jag tänker på då, eller?
Utgående avtal, toppspelare...
Nej. Har inte spelat denna säsongen, då vet du vem jag pratar om, va?
Ja, inte spelat. Ja, men Emil Larsson.
Ja, men precis. Emil Larsson, han har ju inte spelat här, men han har gjort avtryck här i SHL tidigare och fått göra landslagsdebut. Han har ju ett utgående avtal också, och då kan jag tänka mig att det kommer börja surras rätt friskt kring honom. Men jag får höra att han har ganska högt intresse på sig borta i KHL. Och då pratar vi bra klubbar i KHL. Att de är ute efter honom till nästa säsong.
Oj, ja. Det är ju klart att när man pratar KHL så, och det är skillnad på toppklubbar, bra lag kontra kanske de här mindre attraktiva lagen. Och är det en sån klubb som visar intresse för en spelare som Emil Larsson, då har jag svårt att se att spelare tacka nej. Och det är bara att höra nu vad en sån som Mikael Wikstrand eller de här toppspelarna i KL säger om sina ryska klubbar, Anton Lander med flera. De behandlas ju nästintill som NHL-stjärnor, och så att, ja, det vore ett enormt tungt slag för Luleå såklart, men svårt att stoppa också.
Ja, jag pratade med Mikael Wikstrand, gjorde en intervju med honom här innan han blev uttagen till landslaget, och han har ju gått svinbra i KHL, precis som vi har varit inne på här tidigare, och han tyckte det var verkligen top notch och var där borta i Ryssland i Kazan, och hans familj trivdes, och lite problem i början kanske att komma in i det sociala, såklart. Men hans sambo och barn trivs jättebra där borta, så att jag tror att han kan tänka sig spela där i flera säsonger om det flyter på det sättet. Han gör ju ruggigt bra dessutom.
Ja, från Mikael Wikstrand så är ju hoppet till Mora, ja, känslomässigt inte så långt i alla fall från Mikael Wikstrand, men rent sportsligt så är det ju väldigt långt. Mora är alltså ett bottenlag i Hockeyallsvenskan, och på onsdag möter man alltså AIK, ett annat, ja, det är inte bara bottenlag, det är krislag såklart.
Ja, och då pratar vi inte minikris.
Nej, det är liksom inte som i Djurgården där det är lite minikris. I AIK är det ju liksom en bottenlös kris, får man väl ändå säga.
Det kan man verkligen säga, och under söndagen så presenterar de ju, ja, håll i er nu om ni inte har läst detta, Bobo Simonsen som ny huvudtränare. Hans senaste uppdrag var i Hockeyettan med Tyresö Hanviken. Vad signalerar detta egentligen?
Gammal är äldst. Att ett AIK-hjärta betyder väldigt mycket, och att Bobo Simonsen kanske kan komma in och riva igång. Bobo är ju en, alltså jag gillar ju Bobo på alla sätt. Han är en känslomänniska. What you see is what you get, som det så fint heter. Alltså han är ju väldigt engagerad. Men i det här läget, alltså är det... Jag vet inte, det bara kändes så här. Jag skrev ju en krönika tidigt på söndag morgon och befarade att oj, det kan ju vara Bobo Simonsen. Eller inte att det kan vara Bobo Simonsen, men oj, tar de in en gammal stofil? Nej, det är fel väg att gå. Och så kommer då Bobo Simonsen. Jag var så här, va? Bobo? Oj, ska de ta in honom?
Ja, och man var tvungen att gå in i Elite Prospects-profilen och tänka, vad har han gjort egentligen de senaste åren? Men alltså 17-18 var han i Tyresö, Hanviken, som man då hade tagit upp från tvåan till hockeyettan.
Får du också så här mail från Elite Prospects, så här veckomail där man får de mest klickade spelarna, eller?
Jo, men det får jag nog varje vecka, ja, och de lägger upp på Twitter den här veckan, också.
Den här veckan kommer vara mest klickade, Bobo Simonsen. Det trodde man inte när man vaknade upp, alltså. Bobo Simonsen är mest klickade på Elite Prospects.
men helt ärligt, de förlorar alltså 8-1 och Jussi Salo som då blev bortplockad som huvudtränare. Han har väl inte fått sparken, eller hur det nu blev. Det här är väl ett sätt att göra det lite snyggare, att man bara petar undan honom. Men han ska vara någon form av assisterande tränare här nu till Bobo Simonsen. Och han var ju nästan till gråtfärdig. Det var ju nästan smärtsamt att se honom i den där intervjun i Umeå.
Ja, alltså, och Jussi Salo, han lägger ju in sin själ såklart i AIK och försöka vända den här trenden, och han stångar sig, inte ordagrant, men nästintill blodig. Och det är klart att, alltså, och få se det raset återigen, 9:e raka förlusten och bara... Och Lars Lindberg då, som gjorde intervjun på Simon, känner du att du når ut till spelarna? Och jag bara, hjälp Jussi, ta honom härifrån, genom en kram, vad som helst. Aha, det var nästan smärtsamt att se.
Ja, och, alltså jag kände också lite grann med Lars i det läget. Han vill ju genomföra en bra intervju. Jag refererar lite grann till en intervju jag gjorde 2015 med Mattias Persson i Malmö efter att de hade förlorat sin tredje match i slutspelserien. Och ja, i stort sett var borträknad. Det var tidernas säsong. Man hade världens chans att gå upp i SHL och... Alltså han var så grötfärdig, och den intervjun var hemsk att göra med honom. Alltså för man visste inte vad man skulle fråga honom, och nu löste de det ändå på någon underligt sätt. Men alltså han var så borta då, så att det var ruggigt obekvämt att göra den intervjun med honom då.
Ja, nej, och hockey, eller idrotten kan ju vara helt underbar, men den kan ju vara smärtsam och grym också. Det var i det här fallet. Jussi Salo, jag känner honom inte, men säkert en jättebra människa som... Ja, men han har inte... Alltså, han är klart han inte har lyckats i AIK. Det är inget på något sätt... det ska inte vara ett bottenlag. Och han vet ju också att det är ett misslyckande. Men med personen här, som vi har pratat lite tidigare, personen bakom prestationen, det gjorde ju ont att se Jussi så i den intervjun.
Ett annat lag som... tidigare den här säsongen gjorde sig av med sin tränare, och då gjorde de sig av med honom helt och hållet, var ju Södertälje, där de gjorde sig av med Uffe Lundberg. Och de har inte bara gjort sig av med Uffe Lundberg, utan de har ju plockat in spelare på löpande band. Nu var det Justin Poggi som är klar för Södertälje, och då har de ju stärkt upp laget, i princip byggt ett halvt nytt lag i SSK, och det har ju faktiskt gett resultat, i alla fall en placering upp i tabellen, så de är ju 12 nu.
Men vilket bankvalv har Mikael Samuelsson sprängt? Är det sitt eget sparande från åren i Detroit och San Jose och New York Rangers eller Vancouver? Vad får ju Södertälje alla pengar ifrån?
Ja, det har jag faktiskt sett att fans också har undrat, och jag såg att deras supporterordförande Mikaela Gustafsson också verkar vara ute och undra vad är det som händer? Det är ingen som riktigt begriper någonting. Och det signalerar ju någonting att supportordföranden inte riktigt begriper vad som händer. En supportordförande ska ju ändå vara ganska insatt, och det har jag fått uppfattning av att hon har varit tidigare och väldigt väl underrättad och haft koll på grejer. Men det verkar som att det är någonting som körs här nu, att de bara ska lösa. De bara lyfter in Andreas Hjelm och har plockat in andra spelare på löpande band. Och så Poggi nu, det är ju inte direkt gratis. Och tittar man på publiken på hemmamatcher så
har man ju sett att
det är... Nej, det är ingen som riktigt begriper var pengarna kommer ifrån. Men ja, någonstans måste det ju finansieras.
Och så har man ju också, man sitter ju fortfarande och betalar Ola Lundberg pengar, fortfarande lön till honom.
Vänta, du sa Ola Lundberg, nej. Ulf Lundberg.
Men du vet, det här är det sjukaste. Hur kan en Ulf Lundberg är ju alltså son till Ola Lundberg?
Ja.
Jag kommer aldrig lära mig här, för att det finns väl aldrig i världshistorien som en son har hetit Ulf och en pappa Ola. Känns inte Ulf som att man är äldre än en Ola?
Ja, men ritas inte det om med namnen lite grann? Att namn som var moderna för 60 år sedan blir moderna nu igen och så ja, vice versa.
Ja, jag har svårt att lära mig det. Men Ulf är sonen till Ola då?
Ja, Ulf är son till Ola, ja.
Nej, men det är helt... strunt saker samma. Men ja. När Ulf då var tränare så fanns ju inte de här pengarna eller kanske framtidstron, eller var det att Micke Samuelssons driv inte var där för Södertälje på det sättet? Kanske han som har kontaktat sponsorer med den... Han är ju en jättehärlig person och en man verkligen respekterar. Det kanske han som har gått och dragit in pengar, att vi behöver ert stöd nu.
Så kan det ju definitivt vara. Micke Samuelsson har verkligen gått in och tagit en stor roll i Södertälje och är så kallat sportsligt ansvarig numera. Han sitter i styrelsen och har blivit, eftersom de saknar ju både klubbdirektör och sportchef som vi har varit inne på tidigare. Jag ringde faktiskt upp Micke Samuelsson.
Ja, vänta nu. Mikael Samuelsson, Mr. Madwalk, 1-0.
Ja, det kan man ju lugnt säga att det var...
Knockout-seger.
Ja, verkligen.
Du mässade ju mig där i lördags och ganska tidigt och sa att... du skrev inte Sanne, du sa... Vad tror du om Justin Pogge till Södertälje? Mitt svar, otänkbart. För jag tänkte att det har man inte råd med. Och Justin Pogge, vi har ju spekulerat tidigare om han skulle till Växjö som... Och då sa jag att det vore en perfekt målvakt för Växjö att få in. Vilket betyder att det är ändå den kalibern vi pratar om. Men då sa du, jag har fått det från väldigt säkra källor, sa du. Men jag måste dubbelkolla med Micke Samuelsson och sen kan väl du ta vid. Vad hände sen?
Ja, och jag ringde Micke Samuelsson och han alltså total förnekade. Och jag har ju någon form av hypotes att han gjorde det av en anledning. För att jag vill ju tro gott om folk att det finns ju ingen anledning att ljuga om man inte måste. Men han total nekade och sa verkligen, det kommer inte hända. Lägg ner spåret, du kan vara helt lugn, vi kommer inte värva någon målvakt. Och sen så dröjde det ju ett halvt dygn och så presenterade sig han på söndag förmiddagen. Men min hypotes är ju att SSK inte hade underrättat Alexander Salin och Fredrik Bergvik, de andra målvakterna i truppen, och att det var därför Micke Samuelsson var tvungen att dra den lögnen helt enkelt. Det ser inte snyggt ut för oss och man kan bli frustrerad och så vidare, men man måste också sätta sig in i hur jobbar de och
ja, men alltså,
de tänker på sitt så att säga.
Ja, Micke Samuelsson gör ju inte vad som är bäst för Mr. Madock eller Expressen, utan Micke Samuelsson gör ju det som är bäst för han och framförallt för sina spelare och Södertälje. Och det vet jag själv som spelare, att man kunde ju bli så här att om det är någon värvning som hade läckt ut till media innan den var klar, utan man ville ju på något sätt alltid att klubben skulle informera spelarna innan någonting hände, oavsett om den värver in eller den spelar ut. Så att jag förstår ju Micke Samuelsson också, men det var knockout-seger på dig kan jag säga.
Jag la mig nästan direkt när han sa att det inte skulle bli någonting. Jag valde helt enkelt att lita på det. Det blir lite tråkigt för oss på Expressen, men så är spelet. Det är bara att gilla läget. Bara gå vidare.
Ja, men jag tycker ändå att jag tycker att Micke Samuelsson har gjort ett bra jobb. Ja, nu har ju såklart pengar rör sig vid. Men jag tycker tidigare så, när han har uttalat sig i media, framförallt i lokaltidningar i Södertälje där, så tycker jag han har varit väldigt ärlig, väldigt öppen med att saker inte har varit
bra. Har också fått det intrycket att han har varit väldigt bra att göra med. Jag mässade lite med Micke här efter att detta hände och frågade lite grann vad som hade hänt och sådär. Men han sa att det inte var helt klart på lördagen, och då får jag väl helt enkelt lita på det.
Ja, men det får ju se Södertälje om man kan ta upp jakten på, inte på Modo va?
Nej, inte på Modo direkt, men de har i alla fall lagt Mora och AIK bakom sig, och jag tycker väl ändå de kan sikta lite grann uppåt, för de har ju fått ett klart bättre lag och nu får de en ruskigt vass målvakt. Ja, och även denna veckan så är det skitkul att konstatera att det bara trillar in frågor på framförallt Twitter, som vi försöker att ha dialogen med er där ute. Och Mattias Wallin har ställt en fråga som gäller en spelare som verkligen berör, Brendan Shinnimin. Hans fråga lyder så här: försvara inte allt skit som Shinnimin gjort, men ni kan ta upp domarnas vendetta mot honom. Spelar ingen roll vad motståndaren gör, så får han aldrig med sig en utvisning. Det är horribelt att detta får ske match efter match. Och då ska vi säga det att i lördagens match mot Färjestad så hade Shinnimin ett friläge där Johan Ryno var på honom och drog ner honom. där han inte fick någonting med sig. Så att jag har sett lite reaktioner från Växjöfolk på att detta händer och att det är kanske anledningen till att frågan kommer här och nu.
Ja, och jag håller med till viss del att Kinnemin har svårare att få med sig utvisningar. Jag har sett spelare göra saker på honom, framförallt framför mål eller runt mål, rätt fula grejer. Där han inte får med sig en utvisning. Så det är såklart en grej. Om vi bara liksom stannar upp i den situationen som du säger, den har varit neddragen av Johan Ryno, så är det såklart att domarna har pratat om att Brandon Kinnemin förstärker situationen. Det är allmänt känt. Det kan ingen blunda för. Oavsett om du är Sam Hallam eller Växjö-supporter, så har Brandon Kinnemin förstärkt situationer. Det ligger såklart honom i fatet. Är det en 50-50 situation som kanske domarna bedömde från den positionen att vara, att Johan Ryno drar ner honom eller att Kinnemin förstärker? Är det Erik Josefsson som kommer i det läget och blir neddragen? Straff, utvisning, garanterat. Men nu är det Kinnemin. Då är man inte säker som domare. Då har man lite det här i ryggsäcken att Kinnemin, han förstärker. Det är en osäker situation. Och därför har han svårare att få med sig utvisningen. Simple as that.
Så man gör skillnad på spelare och spelare. Så enkelt är det bara.
Ja, men självklart gör det. Det finns ju en historik kring spelare som du som domare har med dig. Att är det en spelare som har, då, i det här fallet kanske förstärkt, så är man mer vaksam på sådana saker. Och blir det en 50-50, det kanske måste vara att det är en 70-30, en 60-40 om vi pratar sannolikhet eller procent till Kinnemin då, att han ska få med sig en situation. Men om vi bara zoomar ut från just den isolerade situationen, så är jag enig då att det är flera gånger jag har sett att han inte får situationen med sig, trots att han utsätts för rätt fula grejer. Men sen gör han ju fula grejer själv också, som han också får utvisningar för.
Vi har en fråga till här som gäller Frölunda, och det kommer från Wilhelm Johansson som ställer frågan om Brandon Gormley i Frölunda som är skadedrabbad, och det har varit lite från och till kring honom. Tycker vi att det är dags för Fredrik Sjöström att agera? Och det har vi ju faktiskt varit inne på lite tidigare, att vi tror att någon gång under säsongen så kommer Frölunda att agera, precis som de gjorde förra säsongen när de hittar någonting bra. Men det finns ingen panik i leden på något sätt.
Nej, de har ju en bred backuppsättning, men vi säger så här, ska Frölunda försvara sitt SM-guld, gå långt i ett slutspel, så behöver man en frisk Brandon Gormley. För att inför säsongen så rankade han som en av seriens bästa backar, allroundback, som inte sticker ut nämnvärt i offensiven. Det är liksom, du lägger inte märke till honom så mycket, men han är gedigen, han är bra i allt han gör. Så att oroväckande såklart med hans historik nu av skador. Jag tror att det handlar om en ljumskada nu, har jag för mig att läsa det. Och då sa de väl, nej men det är andra ljumsken nu. Jag kan ha lite fel här, men jag för mig att det var det handlar om. Men oavsett så är det olika typer av skador. Så det är klart att det är oroväckande när du börjar missa så pass mycket matcher. Och när du går in i en viktigare del av säsongen så måste Gormley vara frisk och 100% om Frölunda ska försvara det guldet.
Ja, och då du pratar viktig del av säsongen, så pratar du slutspel då, eller?
Ja, slutspel, COL. Nu om de då går vidare från Färjestad, vilket kommer bli tufft. Då kommer det bli ännu tajt här framåt januari, februari, mars när det också avgörs.
Vi kastar oss över en fråga som gäller hockeyallsvenskan och suveränerna Modo, som inte alls har avhandlat den här veckan. Vi ska ju säga det att Modo har ju 12 raka segrar i hockeyallsvenskan, och rekordet är 14 raka segrar som Leksand har. Och
vilka måste de slå?
Ja, det är Vita Hästen borta, AIK hemma för att tangera det. Och Vita Hästen borta, ja, det känns ju ganska överkomligt. AIK hemma känns ju definitivt överkomligt om det nu inte har blivit en bobo-effekt i AIK då. Och sen är det Karlskrona borta som jag tycker har gjort det jättebra. Så det blir nästan, den svåraste matchen blir nästan den där de ska sätta in rekordet istället för att tangera det. Men frågan lyder då kring Modo angående Adam Tambellini och vad hans framfart har betytt för Modo. Ja, vad har Adam Tambellinis framfart betytt för Modo?
Enormt mycket. Alltså jag tycker han är en nästintill komplett spelare. Inledde ju sin hockeyallsvenska sejour med att köra över en blindside på en AIK-spelare och fick tre matchers avstängning, va?
Exakt.
Och då kände man så här, oj, vad är det här för spelare de har plockat in? Och det var en respektlös tackling också, var ful. Men när han väl är tillbaka i spel så har han ju varit ruggigt bra, härlig. Jag tycker, ja, verkligen spetsat till det där laget. Och det är som alltid när den här typen av spelare dyker in. Det är ju, om inte Modo går upp så kommer Tambellini gå upp, om man säger så, och spela SHL nästa år? För så mycket har han visat hittills och så bra han varit.
Ja, det är lite som Austin Farley, en jänkar som kommer in och tar hockeyallsvenskan med ganska rejäl storm. Nu gjorde ju inte Farley det just i Modo, men han gjorde det senare i Björklöven.
Ja, men om vi säger Farley, Tambellini, då är det ju klar fördel till Tambellini. Jag hade ju valt Tambellini alla dagar i veckan framför Austin Farley, kan jag säga.
Även nu?
Definitivt. Ja. Och det är inget respektlöst eller att jag inte gillar Austin Farley på något sätt, utan det är att jag är väldigt imponerad av Tambellini.
Mats Svensson ställer en fråga när det gäller HV71, och de har ju en rejäl framfart de senaste matcherna. Det är alltså 16-1 i målskillnad. De spelar med bra målvakt och bra backsida, och så är det Camara och Holmström och Bergström som spelar som en första kedja. Då undrar Mats, är detta en kort trend just nu, eller är HV så här bra?
De är i en formtoppade nu, om man säger så. Så är det ju sett över hela säsongen, att man går igenom vissa perioder där det är lite tuffare, och just nu är HV71 inne i en formtopp, skulle jag vilja säga, vilket de underliggande siffrorna visar, framförallt då skotteffektivitet och räddningsprocent. Det är siffror som man lägger ihop för att få ett värde av hur man presterar. Där ligger man väldigt, väldigt högt just nu. Jag tror när serien summeras är man topp 6-lag, vilket många nog trodde att man skulle vara, och man fortfarande har en lönebudget för att vara. Så att det finns saker som kan förbättras i HV71. Jussi Ikonen är ett exempel på en spelare som kan bli bättre. Du har Camara där, som han var inne på, som har varit, tycker jag, växt mer och mer. Alexander Bergström har växt in och gjort det jättebra i HV71. Axel Holmström, som jag tycker har gått från klarhet till klarhet och spelar nu på en nivå över vad han gjorde i Skellefteå, faktiskt, skulle jag vilja säga.
Så att det finns... är vi nära slutspelsformen? Så långt ska vi väl inte dra det, eller?
Nej, då växlar han ju upp ännu mer. Om han är bra redan nu, så vet vi, då är det ju ännu bättre i slutspel. För den förmågan har ju Axel i sina redan, han är ung fortfarande, men i sina unga dagar visade han grym form när det var slutspel.
Ja, det var ett tag sedan. Hoppas för HV att han når dit.
Och målvakten, Jonas Gunnarsson, 2 raka nollor.
Ja, det är klubbrekord, eller tangerat klubbrekord.
Tangerat klubbrekord. Så att, nej, men det är klart, och backsidan har vi varit inne på, den är jättebra. Så att HV71, topp 6, absolut.
Ja, men jag gräver ner mig lite i mailkorgen också. Sanni Svensson i ett ord, snabla.expressen.se. Där har Oskar Hedberg, som är en Färjestad-supporter från Stockholm, är han väldigt noga med att påpeka här. Och han ställer frågan till Sanni troligen. Om en spelare byter lag under säsongen och kommer till ett nytt SHL-lag, alltså typ i likhet med Emil Molin som gick från Malmö till Brynäs mitt under säsongen, tar man då inte med sig spelsystem och dylikt och kan läcka till den nya klubben? Är tränare nyfikna på detta när nya spelare kommer till en klubb från en annan? Upplever ibland som det verkar som vissa lag är helt sönderlästa, är då Oskars spaning.
Bra spaning, Oskar. Väldigt bra spaning. Men jag ser ingen sån här större risk med att när spelare lämnar, ja, som Emil Molin som du nämnde, eller Nick Sörensen som lämnade Linköping för Rögle. För 15 år sedan, absolut, när möjligheten för scouting av motståndarlaget inte var så enkelt eller så flexibelt eller lättillgängligt som det är idag. Numera har alla SHL-lag tillgång till Sportlogic, alltså ett kanadensiskt företag som jobbar med alla NHL-lag. De jobbar med alla SHL-lag där allting taggas som görs i matcherna. Via video, det är ju sån högteknologi och AI och allt rörelsemönster som registrerar allting som sker på isen. Vilket betyder att du kan gå in och titta på hur många puckar som Eddie Larsson i Linköping har spelat sig ut i zon eller dumpat ut ur zon. Hur många gånger Emil Molin har skjutit från mittzon kontra hur många gånger han har åkt in med pucken. Du kan kolla allt, det finns oändligt mycket att grotta ner sig där. Och den tillgängligheten fanns inte bara för ett par år sedan, men framförallt för 10-15 år sedan, när alla matcher inte ens visades på TV.
Men samtidigt så gäller det ju ändå att kunna veta olika grejer i lagen. Man kan ju inte läsa sönder ett helt lag på det här programmet, för då får man ju sitta både dag och natt och ha 10 heltidsanställda personer som läser igenom vad lagen gör. Jag pratar faktiskt med just Emil Molin efter att han hade mött Malmö med Brynäs. Och de kom ju en kontring där, och då menar ju Emil på att den kontringen kom då för att han visste om att Malmös backar pitchade rätt så hårt så att de kunde komma i en 2-mot-1, där han då senare spelade över, jag tror det var till Sallinen om jag inte minns helt fel, som då kunde få ett öppet mål. Så att någonstans så har ju Emil Molin i färskt minne vad Malmös backar vill göra i anfall.
Absolut, och det är ju en specifik detalj, men det är klart att Brynäs hade, även om Emil Molin var det, så vet Brynäs mycket väl att Malmös backar pinchar ändå, på samma sätt som att Linköping i lördags visste att Djurgårdens backar pinchade när jag var på den matchen. Men det är klart, vissa detaljer är ju såklart, men det är inget som fäller avgörande. Men sen finns det andra detaljer, kanske så här att den här spelaren har svårt att backa till höger. Jag har mött honom på träningen väldigt många gånger. Eller Emil Molins fan, Oskar Alsenfelt. När jag drar lite till vänster och snabbt till höger, då får han svårt. Sådana detaljer ser du inte på det videoprogrammet, men då är du kanske inne rent specifika. Om du drar ännu steg längre, när det blir slutspel, när du ska in under skinnet på vissa spelare, då kanske du har ännu mer info såklart. Du ska du in under skinnet på mig nu, eller är det du ska?
Ja, du ser på mig att nu jäklar, nu är det dags. Jag men, har väl en ledning här.
Ja, det har du. Men bara Lars Lindberg, kollega på Simor, Lena Sundqvist, kollega på Simor, tog det på 5 poäng förra veckan, Mattias Bromé. Min mamma tog det på 4 poäng. Bara som en bara så att du vet.
Ja, okej. Okay. Men den jag ska ta på dig nu, jag testade på min sambo.
På din innan, katt.
Nej, inte på min katt, nej, men på min sambo. Och hon tog det på 2 poäng, så skamgränsen går ju definitivt där.
Okej, okay, ja, då sätter du nästan ännu mer press på mig. Ja,
men på 2 poäng tar du det, det är inga problem.
Sluta.
Men är du beredd då?
Ja, jag är redo. Papper och penna. Min gamla lärare Ann-Margret Palm från lågstadiet har ringt också till mig och väldigt oroad över min handstil. Så jag får träna den nu, för det är hon som har lagt grunden för den. Så att, vi ska få se om det blir bättre nu. Du har gnällt på den.
Ja, absolut. Men vi kör igång. Du är beredd och jag ser hur redo du är. Du ser ruggigt taggad och man ser precis som du anklagar mig för svettpärlorna i pannan där. Så ja, men, vi kör.
Man borde ha pulsklocka på sig nu.
Ja, nu kör vi. Nu slutar vi hålla på och dividera om det. I den lilla orten Lammhult, mer känd för möbler och isterband, där är veckans Elite Prospect-spelare född. Moderklubben är Alvesta SK.
Jag kan inte gå på 5. Jag kan en spelare från Alvesta, och det är för enkelt. Shoot, fortsätt.
Ja, då tar vi 4 poäng. Ja. SHL-klubbar. Veckans spelare har representerat Frölunda och Malmö, men bara i kortare sammanhang. Denna säsongen spelar han för en annan SHL-klubb.
Den är alltså på 4 poäng.
Jajamän.
Den är ganska tuff.
Ja, nej, det är inte... 4 poäng är tufft.
Ja, det var bra att jag inte gissade på 5 poäng.
Ja, för jag anar åt vad du skulle gissa där. Men vi tar nummer 3. Det är någonting helt annat än hockeyspelandet som gjort honom mest känd för den breda massan. Hans nuvarande klubb har ju inte den bästa formen, om vi säger så. SHL-debuten skedde så sent som 28-åring.
Han spelar en annan SHL-klubb.
Han spelar en annan SHL-klubb just nu, ja.
Men hade han gjort kortare sessioner med Malmö och Frölunda i SHL?
Jajamän. Du fastnar här.
Jag vill ju ta den på 3:an.
Ja, för du vill kvittera mot mig.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men jag...
Nej, jag klarar. Nej, du får fortsätta.
Ja, okej. Okay. Nu är vi alltså nere på sambonivå här, alltså.
Ja, det här är jobbigt. Den här måste vara riktigt enkel nu.
Men då säger jag som så här. Du minns ju vad jag sa där, att det är någonting helt annat än hockeyspelande som gjort honom känd för den breda massan. Då inledde jag ledtråd på 2:an så här. Har det blivit någon bingo för dig än? För veckans spelare som representerar IK Oskarshamn så blev det bingo eller miljonutdelning. Kalla det vad du vill.
Ja, jag har ett svar här. Jag visar...
Jajamän, och jag ser, och det var ju snyggt du skrev också. Versaler på förnamnet och Versal i början på efternamnet.
Jag tänkte bara skriva förnamnet med tanke på att det är ett... Han därifrån.
Jajamän. Ja, men ja, vi tar ettan också, för jag tror de, jag skulle tippa på att nästan alla som lyssnar på det har listat ut vem det var. Men vi tar det. Hans namn finns i HV71 med nummer 34 på tröjan och heter Jesper i förnamn. Ja, jag syftar på Oskarshamns ena målvakt och inte Fredrik Pettersson Wenzel. Vem syftar jag på?
Tex, bingo, lotto, miljonären Williamson.
Jajamän, det var det.
Just det, han var ju Frölunda där. Han vann ju guld i Frölunda. Fast
ja, precis. Han stod i omklädningsrummet efter matchen och firade SM-guld. Och jag var ju noga med att skriva, eller säga, i kortare sammanhang. Jag skrev aldrig att han hade spelat där.
Nej, ja, men det är bra. Jag tänkte, ja, men det är snyggt. Bra jobbat. Det var, ja. Ja, men det, 2 poäng, det får jag ändå sett till förväntningarna. Jag är ändå nöjd med det.
Ja, jag tror att jag var lite hårdare mot än vad du var mot mig förra veckan. Det känns som att du förtjänar faktiskt en lätt nästa gång jag tar det.
5-4 ledning till Johan Mr. Madhawk Svensson. Får väl fortsatt titulera dig expert, men ja.
Ja, men trots allt bra jobbat. Det blev bingo för dig till slut i alla fall.
Oh, nu fick du till det. Det är nu man ska ha en trumvilver.
Ja, men med det tar vi väl och avslutar veckans avsnitt, och vi är som vanligt tillbaka i nästa vecka. Och innan vi avslutar, vi måste bara tacka. Vi har ju fått vikort igen. Och det var Fredrik en Leksing igen som skickade. Det verkar vara grejen för Leksingar att skicka vikort.
Vi älskar Leksand.
Ja, det kan och man vikort. Säga, eller hur? Ja, och vikort. Ös på med vikort och ös på med frågor på sannisvensson@expressen.se eller på Twitter, som vi finns väldigt lättillgängliga på. Vi hörs om en vecka. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.